Välkommen till Familjehemspodden, en podd för dig som är intresserad av familjehemsfrågor, själv är eller har varit familjehemsplacerad eller för dig som har ditt barn familjehemsplacerad. Vi som har den här podden heter Birgitta Harberg
och Monia Sunesson. Och idag ska ni få höra lite grann om hur det går till att bli familjehem, hur man utreder helt enkelt.
Precis.
Och vi ska få träffa en familjehemssekreterare från Trollhättans stad, Maria Nissinen. Och en familjehemskonsulent, Liselott Toss från Gryningvård. Båda är socionomer och har jobbat länge inom sociala barnavården och med familjehem.
Mm. Så det ska bli spännande att höra.
Jajamän. Välkomna Maria och Liselott till Familjehemspodden. Du Maria jobbar ju som familjehemssekreterare inom kommunal verksamhet i Trollhättan.
Ja, men precis, det gör jag. Jag har varit där sedan 2018, maj månad tror jag. Men dessförinnan har jag jobbat som familjehemssekreterare i några andra kommuner också.
Mm. Mm. Och du Liselott, du jobbar på som konsulent inom ett kommunägt bolag, Gryningvård.
Ja, det stämmer. Där jobbar jag som familjehemskonsulent, jourhemskonsulent främst. Och har arbetat där sedan 4 år tillbaka. Och innan det så jobbade jag som familjehemssekreterare i kommunen.
Och vi har bjudit in er båda till Familjehemspodden. För vi tänker att det är intressant för våra lyssnare att höra om verksamheternas skillnader och likheter mellan att jobba i kommun och att jobba i ett mer privatägt bolag.
Mm. Och just idag så är temat rekrytering och utredning av familjehem. Och jag tänker att Maria, du får gärna börja berätta lite om hur er process går till när man vill bli familjehem eller intresserad.
Precis, jag skulle kunna prata väldigt mycket om detta, men vi kanske inte kan fördjupa oss allt för mycket. Men hur som helst, när någon hör av sig till oss i mejl eller telefonledes så börjar vi med en telefonintervju. Och sedan är det så till exempel att man redan tidigare har jobbat som familjehem, då ber vi omedelbart om att få ta referent andra kommuner som har placerat barn tidigare och så. Så det samtalet ringer vi också. Men sedan så sitter kollegiet ner och går igenom det här telefonintervjun och beslutar sig för om man ska gå vidare eller inte. Och utser också vilka två familjehemssekreterare kommer att besöka det här familjen eller eventuellt blivande familjehemmet. Sammanlagt så tror jag väl att det handlar om 4-5 stycken hembesök. Och då betar man av väldigt brett område egentligen. Jag vet inte om jag ska gå in på själva utredningsprocessen också. Alltså alltihop det här är ju egentligen utredning. Mm.
Men berätta lite kort om olika delarna bara så att man får en bild lite grann.
Precis. Så att vid de här hembesökstillfällena så pratar vi till exempel om tidigare erfarenheter av placerade barn, om det finns sådana. Familjeförhållanden, alltså familjens sammansättning, bakgrund om barndom, uppväxtförhållanden. Man pratar om bostadsförhållanden och hur närmiljön ser ut runt omkring med skola och sådana saker. Och sen kanske det här är ett möte och vid nästa tillfälle så pratar man om utbildning och arbete. Hur ens ekonomi ser ut, om man har lån och sådär. Sen vad man har för fritidsintressen, hur mycket utrymme man har på fritiden och även levnadsvanor, intressen som man kan ha. Och så pratar man om nätverket och ens hälsa.
Då får jag bara flika in nätverket. Mm. Det handlar inte om ett datanätverk, förstår jag. Kan du bara förtydliga?
Nej, just det. Nätverket, när vi pratar nätverk så pratar vi om släkten som finns runt omkring och viktiga personer som man frotterar sig med dagligdags eller med jämna mellanrum och så. Det är så vi menar när vi säger nätverk. Ja, vart var jag nu då? Men familjens relationer och föräldraskap pratar vi också om. Och naturligtvis den här viktiga frågan om motivet till varför blir man bli familjehem. Ja, men just det. Nu kom jag på att det är ju bara liksom själva liksom svaret på dina frågor om de olika områden. Vill ni höra mer om liksom själva utredningsprocessen?
Gör gärna det.
Ja, för därefter så har vi med oss material hem till familjehemmet som heter BRAFAM. Och det är ju då Socialstyrelsen som har tagit fram det. Det är 9 kapitel där man svarar på likartade frågor som vi redan innan har ställt, kan man säga. Hela utredningsprocessen går egentligen ut på att man grottar ner sig och tar reda på väldigt mycket information om familjen, det blivande familjen då, för att liksom bättre förstå sig på om de skulle orka med ett uppdrag.
Och vad är det för områden som ni grottar er ner i, så att säga?
Ja, det var väl egentligen de här som jag räknade upp för en liten stund sedan. Och det här är ju teman som återkommer både i telefonintervjun och så lite mer fördjupat på hembesöken. Och så småningom så kommer man fram till en intervjusituation. Och där använder sig Trollhättans stad av 2 olika modeller. Vi är ganska många familjehemssekreterare och vissa utreder enligt Kjellvesten-Mäldal-modellen, den traditionella utredningsmodellen. Och andra utreder enligt nya Kjellvesten. Och det här intervjutillfället är ju då en 3-timmars intervju med en paus mitt i. Och är man 2 vuxna så träffar man ju varsin familjehemssekreterare som intervjuar samtidigt. Så i grova drag... Mm.
I grova drag så är det så ni gör här i Trollhättan.
Ja.
Men jag tänker, Liselott, du som jobbar i en verksamhet som är liknande den privata delen. Hur ser det ut för er? Finns det likheter eller skillnader?
Jag tänkte först, när ni nämnde med just rekrytering, så väldigt, väldigt mycket är ju likt. Och vi kommer ju lite från samma skola, du och jag, Maria, och har ett tänk om hur vi vill göra när vi utreder familjehem och jourhem. Men en skillnad som jag kan nämna, det skulle ju kunna vara det här att vi är kommunägda och det är 9 kommunerna som går in och liksom beställer vad de vill att vi erbjuder. Och då är ju en del av det vi erbjuder, det är att det ska kunna finnas familjer som kan ta emot väldigt svåra uppdrag. Och med svåra uppdrag menar jag att det kan vara barn som fart extra illa och eller ofta omplacerats en eller flera gånger från olika kanske behandlingshem, egna familjehem i kommunerna eller andra privata aktörer. Så där är väl en skillnad att när vi rekryterar så vill vi att man ska ha erfarenhet, gärna erfarenhet från kommun. Och det betyder inte att vi vill konkurrera och ta era familjer, utan det kan ibland vara familjer i kommunen som blir sugna och gå vidare till den sortens uppdrag när man har en konsulent och jobbar på lite annat sätt. Och det kan också vara så ibland att våra familjer trivs bättre i kommunal verksamhet och går över till det. Och får vi samtal i rekryteringsprocess där vi hör låter väldigt personligt lämpligt men lite erfarenhet, kanske då brukar vi ringa en kommun, kolla om det finns några kontaktfamiljsuppdrag eller något uppdrag med ett barn som skulle fungera och få lite erfarenhet och lite kött på benen. Annars är det mycket som är likt. Vi har en modell hos oss som vi kallar gryningmodellen. Och det är samma som där, det kommer intresseanmälan som vi följer upp. Och där någonstans så bestämmer vi ganska snabbt om vi vill gå vidare. Och även familjen kan ju hoppa av när de hör vad det innebär. Sen gör vi hembesök och börjar och känna på varandra. Och sen använder vi det här materialet BRAFAM. Jag tror vi ska prata lite mer om det sen kanske. Mm, mm. Så jag bara nämner det nu. Vi gör registerutdrag. Och det tror jag också kommer tillbaka sen.
Ja.
Sen så träffar vi familjen igen hemma och pratar. Och så kommer de till vårt kontor för samtal. Så man ser dem i olika miljöer hur de fungerar tillsammans. de här mängden besök, mängden hembesök, mängden att de kommer till oss, det följer vi helt familjens process. Hur mycket vill de veta innan de bestämmer sig för att gå vidare och vi bestämmer oss? Så det är viktigt. Och det är så att under hela vår utredningstid kan man kliva av utan att det liksom är ses surt på, utan det, så är det är viktigt. Vi jobbar med vignetter som är det här materialet som Socialstyrelsen har tagit fram. Som att en liten situation som de föreslår vad som kan hända med ett placerat barn, och sen så får blivande familjen att svara och så kikar på det tillsammans och funderar, och det är ett reflektionsmaterial sen, väldigt bra. Vi träffar också familjens egna barn och samtalar med dem en eller flera gånger. Under utredningstiden eller före så går man en utbildning. Nämnde du ett hem och växa i?
Nej, jag gjorde faktiskt inte det.
För det gör man hos er också.
När man är färdig så
ja. Måste man. Och det är 3 timmar 8 gånger, och det är en utbildning som man ska ha gått och vara klar med för att bli godkänd hos oss som familjehem eller jourhem. Den utbildningen erbjuder vi också på gryning för kommunernas familjer om de vill komma. Och så gör vi den första gången digitalt i och med pandemin. Wow. och det är lite speciellt, men det har funkat ganska bra faktiskt.
Kul. Jag tänkte, Liselott, du berättade här förut att ni intervjuar det tilltänkta familjehemmets barn. Det är ju lite intressant för våra lyssnare. Vad ställer ni för frågor till dem?
Ja, där är det är väldigt intressant att få höra deras idé om hur har mamma och pappa berättat. Hur ser ni framför er att det är att mamma och pappa ska vara familjehem, eller mamma och pappa, det kan vara mamma och mamma, pappa eller en ensamstående också såklart. Och sen också barnets egen känsla, är det här någonting som jag tycker är okej, känns det bra? Vi försöker ge utrymme till att inte föräldrar hör allting, utan känns det bra? Och om det inte gör det, så är det det är en stor risk för att placeringar sedan inte ska fungera, för till syvende och sist, om ens egna barn inte har det bra för att man har andra barn hemma, då måste man välja sina egna barn. Och vi vill ju göra allt för att inte placerade barn ska behöva flytta. Så det är en viktig del.
Och en kort fråga då till Maria innan du får fortsätta. Gör ni det även i Trollhättan, i en kommunal verksamhet, att ni träffar de biologiska barnen?
Precis. Egentligen så känner jag att jag hoppade över ganska många bitar. Det gör vi. Vi träffar och har barnsamtal med de här tilltänkta barnen. Ibland kan det hända att det är en familj där man redan har tänkt in barn för placering. Och då kan man ställa mer specifika frågor utifrån det tilltänkta barnets specifika behov. Så man kan nischa frågorna så att man kan få med mer rättvisande utslag på hur barnets inställning är. Och sen är det ju också väldigt olika hur man pratar med de här barnen utifrån ålder också. Man pratar på helt andra sätt med tonåringar som man gör med små barn. Så man ändå måste få utforska lite och se.
Får jag bara ställa en fråga då? Om det händer det att det är familjer som där familjen vill bli familjehem och barnen, när ni pratar med dem, de vill inte?
Jajamän, det har jag varit med om.
Vad gör man då liksom? Du får gärna berätta, Maria.
Ja, men alltså den erfarenhet som jag har, då har det ju själva utredningsprocessen blivit väldigt lång, och vi uppehöll oss vid den frågan. Och i värsta fall så är det ju att då får man ju faktiskt lov att förklara för föräldrarna att det här är ju ingen lyckat koncept, och att de återkommer kanske längre fram om något år eller sådär, liksom när barnet har mognat till sig, om det skulle visa sig att barnet har ändrat inställning till frågan.
Det låter som att hela familjens motiv, så att säga, eller vad man ska säga, inställning är ganska viktig. Du hade något att flika in om barnen där med, Lotta?
Ja, jag skulle säga att att nu så spännande vad du sa. Vi pratar ofta om att de mest hållbara jour- och familjehemmen, det är de som har det som sin livsstil. Mm. Och då är barn också med i hela det paketet av att jag är också jour- och familjehem. Och sen ska vi prata mer om utredningsmodellen, den delen som är intervjudelen strax. Men där kan det också ibland framkomma, även efter samtal med barnen, att man ser att ett eller flera barn inte får riktig plats på det sättet som man önskar. Och då kan det vara så i djupintervjutillfället att då får man också kanske bryta och be dem vänta några år, för man ser att det är barn här som behöver mamma och pappa utan att det bor andra barn här.
Helt fantastiskt.
Verkligen.
Ja, Liselott och Maria, ni har ju berättat en hel del om BraFam. Är det någonting mer ni tänker att ni vill ge oss information om?
Jag tänker nog att jag har utvecklat det ganska mycket. Vad tycker du, Liselott?
Ja, jag tänker att du har sagt det som behövs, Maria.
Mm. Ja. Och då undrar jag, BraFam är ju ett sånt här screenings- och fördjupningsmaterial, men har ni någonting annat som ni använder för att screena när ni träffar era familjehem?
Det är bra att du frågar, Birgitta, för audit är till exempel ett sånt material som består av ett x antal frågor, och det här handlar om familjens eller de vuxnas alkoholbruk. Och i de här skanningsfrågorna så mäter man egentligen missbruk eller riskbruk.
Mm. Ja, spännande. Det är också viktigt att prata om förstås. På tal om det så hoppar jag bara vidare, och för att jag vet ju att man gör registerutdrag, för det har ni också omnämnt, tror jag i alla fall. Om inte annat så pratade jag och Birgitta om det innan vi började intervjua er här. Men vad händer om man har något i registren, och vilka register är det ni kollar?
Ja, nu för tiden så kollar man i väldigt många olika register. Jag misstänker att det är väldigt snarlikt så som ni gör på Gryning. Men det är ju socialregistret, polisens misstanke- och belastningsregister. Och där är det ju väldigt speciellt, när socialtjänsten begär in det så ser vi ju 5 år bakåt i tiden. Det tror jag är lite skillnad mot än om man begär det själv. Sedan så tittar vi på Kronofogdemyndighetens register. Där är ju också viktig information till oss. Och sen så har vi kontakt med Transportstyrelsen kring lobbar. Och då kanske ni undrar vad lobb är. Och det är ju då om man har blivit tagen av polisen för till exempel att man har varit för berusad eller liksom utmärkt sig på ett speciellt sätt så att man har blivit omhändertagen av polisen. Vidare kollar vi på Försäkringskassan, och där tittar vi också 5 år bakåt i tiden och vill veta, det vi fiskar efter där egentligen, eller försöker förstå oss på, det är ju om man har varit utbränd en längre tid. För tänker vi att det kanske kan vara en väldigt stor utmaning att bli familjehem om man har varit utbränd en längre tid.
Mm. Ja, och Liselott, du som jobbar i en mer privat verksamhet, skiljer sig det här någonting åt?
Nej, det skiljer sig inte. Det är precis samma utdrag. Och där känns det viktigt för mig att säga att eftersom vi är kommunägd så kan vi göra precis samma sorts utdrag hos polisen som ni gör. Så att många mindre företag, andra privata företag, där får man komma in med ett eget. Vi kan göra dem precis på samma sätt. Och skulle säga att dyker det upp något i något register så är grundregeln att man inte kan vara familjehem eller jourhem hos oss i Gryning.
Så man får inte förekomma i något register?
Nej, det får man inte. Det är grundregeln. Jag skulle säga att det enda undantag. Om du på Kronofogdemyndigheten har missat en räkning och betalat den inom 14 dagar och har med dig detta och är förtvivlad och ingenting annat någonstans, då tar vi en diskussion kring det naturligtvis. Mm. Ja.
Mm. Och hur är det i en kommunal verksamhet? Får man förekomma i något register?
Precis, vad bra att du frågar det, för det är nog lite skillnad, tror jag. Vi brukar väl göra så här att vi tittar på vad är det för någonting som det handlar om. Handlar det om en fortkörning för 3 år sedan, så diskuterar vi frågan, vad var det som har hänt egentligen och så. Mm. Och det är lite grann utifrån vad som framkommer. Och man kan tänka sig att se förbi det här förseelsen. Men är det grövre saker så är det självklart uteslutet. Och givetvis om man har förekommit på socialtjänstens barnavårdsregister eller så, mm. så är det ju inte särskilt troligt att man kan förekomma som, eller verka som familjehem.
Mm. Mm.
Bara en inflykt där så tänker jag att en skillnad som är när man jobbar kommunalt är just det här att man också faktiskt utreder släktingar som kanske kan vara möjliga familjehem. Och inte så att jag vill hänga ut att det skulle vara så att släktingar är mer sådär, men det skulle ju ändå kunna vara så att man har en moster och den mostern kanske har förekommit, men då väger det så tungt att man ändå är moster och den personen fungerar bra idag. Stämmer det att det skulle kunna vara så?
Absolut, så är det verkligen. Det är ju så många ingredienser som vägs in i när man matchar barn till familjehem. Mm. Så att så kan det absolut förhålla sig.
Mm. Ja, och i den här utredningen, och det har ni båda två nämnt, så tar ni ju referenser. Och vad är det för referenser som ni tar och vad vill ni veta från de här referenserna?
Ska jag börja? Ja. Vi vill ha, när vi utreder så är det viktigt att andra människor uttalar sig om hur den personen fungerar. Vi brukar tänka kanske gärna socialtjänster där man haft tidigare uppdrag. Chefer, eventuella kollegor, lärare, förskollärare till de egna barnen. Någon nära vän som känner personen eller personerna väldigt väl. Och gärna kan beskriva hur de är som föräldrar och vilken sorts familjestil, vilken idé om uppfostran man har. Och sen också en del där de får berätta hur de kan tänka att paret eller den ensamstående personen skulle vara just som jour eller familjehem. Och vi frågar om styrkesvagheter, pålitlighet, hur man fungerar, stresstålighet, hur är man med sina egna barn, lojalitet. Ja, vi har en hel radda med frågor. Intervjuformulär.
Det låter som att referenser är en ganska viktig del.
Ja, det är en jätteviktig del. Jag skulle säga alldeles särskilt de kontakterna som vet hur man fungerar med sitt barn. Det betyder väldigt mycket.
Ja, men det är väl lite samma för oss. Kommunerna tar ju också referenter. Men då är det ju naturligtvis blivande familjehemsföräldrarna själva som talar om vilka de vill uppge som referent. Och det brukar jag ju alltid ha med mig när jag pratar med referent. Att det är ändå personer som man har en välvillig inställning till, tänker jag. Men vi vill gärna prata med kanske en chef som man har haft. Och då är vi lite ute efter att se liksom, hur ser det ut med samarbete och så. Hur man funkar på sin arbetsplats med kamrater och sådana saker. Och sen så vill vi gärna prata med en nära vän som kan ge en schysst bild av hur man funkar i parrelationen och tillsammans med barnen i föräldra frågor och så. Och sen så vill vi gärna prata med skolpersonal. Och återigen där så är man ju ute efter att liksom lyssna in hur ser samarbetet ut, hur funkar barnen och så.
Skolpersonal måste bara, du menar en lärare till ens barn?
Precis, exakt vad otydlig jag var. Alldeles korrekt, om man har ett barn inom barnomsorgen, förskola eller skola. Och då pratar vi om en mentor eller den fröken som är närmast på förskolan. Det är väl ungefär så det ser ut. Och för mig är det ju väldigt viktigt. Det här referenten brukar jag ta mot slutet. Och då är det liksom också en markör för mig att känna liksom om det går i samklang med den bild som jag har skapat av det här paret. Eller den föräldern som vill bli familjehem och så.
Mm.
Spännande. Jättebra poäng Maria. Jag håller fullständigt med dig, jättebra.
Mm. Ja, vi hade tänkt att kanske gått in lite grann på de här intervjuerna som ni gör, men det finns ganska mycket att säga om de här olika intervjumodellerna, så att det kan hända att vi faktiskt gör så att vi återkommer, kanske får intervjua er vid ett annat tillfälle, fördjupa lite kunskap om dem. Så jag skulle vilja bara gå till en annan fråga, och det är Om man vänder sig till er och redan är utredd som familjehem men tänker att man vill ta emot ett ytterligare barn, hur går en utredning till då? För nu har ni beskrivit en lång resa. Är resan lika lång om man har gjort den här resan förut?
I vår verksamhet så har vi ett antal redan utredda familjehem som vi erbjuder kommunerna platser i. Och vi har ett antal utredda jourhem som vi erbjuder kommunerna platser i. Så vad som händer hos oss det är att Maria som jobbar i kommunen, hon har ett barn hon behöver placera och så ringer hon till mig. Och så tar jag och Maria en diskussion på telefon om det barnet skulle kunna matcha in i ett av mina hem där det finns en ledig plats. Och kommer vi väl överens och det passar väldigt, väldigt bra, så är det som så att Maria köper platsen av mig. Och så är det jag som sen stöttar mitt familjehem. Och hos dig har du en barnsekreterare som är ansvarig för barnet och har det yttersta ansvaret för barnet, som träffar barnet regelbundet. Och du har ofta ett samarbete med mig där vi ser till att familjehemmet ger barnet det som det behöver. Om jag inte har ett hem där jag kan matcha in det barnet bra men ändå en plats, så är det så att då säger jag nej. Och så väntar jag in tills det kommer en förfrågan på nästa barn som passar. Så funkar det på gryning.
Och jag vet inte om jag kanske missförstod frågan, men jag upplever, eller jag uppfattade i alla fall att om det finns en tämligen färsk familjehemsutredning så tar jag ju och kompletteringsutredare inom kommunen. Och då kan det ju faktiskt vara att det, har man ett specifikt barn som har tänkt sig in där, som man tror skulle kunna matcha in, så utreder man precis de områdena så att man ska kunna göra en matchningsprocess som är bra utifrån just det specifika barnets behov. Men har en familj gjort en utredning kanske för 5 eller ännu längre tid sedan, alltså 5 år sedan, så kanske vi väljer att vi gör en utredning från grunden i alla fall.
Och visst är det så, Maria, att har en tidigare kommun gjort en utredning så begär ni in den utredningen?
Precis, Birgitta, det stämmer alldeles utmärkt. Så är det.
Och sen, vi har ju ändå alla som sitter här tillsammans idag jobbat i detta. Och nu tappar jag bort vad det var jag skulle säga.
Men då kanske jag kan få flika in något på samma fråga Maria pratade om. Ja. Jag tänkte på det här med utredningar. Vi försöker ju också, om du vill använda en av våra familjer, det skulle jag ha sagt, så har ju vi en färskt reviderad rejäl utredning på våra familjer som du får. Så att när du sen behöver använda den för att placera ett barn just där, för du behöver prata med din politiska nämnd till exempel, så får du den av mig. Så går det till.
Precis. Det stämmer utmärkt.
Och då tänker jag också bara för att flika in i detta, att jag tänker ändå att det är så att om man tänker sig att bli familjehem och har gjort den här utredningen, man har ett barn och så vill man ha ett barn till, så för att förstå så finns det väl, om inte jag är ute och cyklar, ett syfte med att man kanske gör om processen om det är lite tid sen. För ni vill ju också lära känna varandra.
Det stämmer också. Så är det.
Mm. Och jag tänker, den här utredningen som man gör, den kommunicerar ni ju. Det vill säga, ni ger ju den till familjehemmet. Så familjehemmet får lov att läsa den utredningen som man har skrivit om dem, eller hur?
Precis så är det. Och dessutom så är det faktiskt till och med så att de äger den utredningen. Så vi lämnar ifrån oss ett exempel till dem. För att det är inte sällan att man söker sig till olika kommuner. Och då kan man ju, då är det väldigt onödigt att göra om. Som sagt, det var precis det vi var inne på alldeles nyss. Att man kan använda, skicka den utredningen till en annan kommun och så.
Mm. Och då kommer jag osökt in på, vad är det man skriver om familjehemmen? För när det gäller de familjehemsplacerade barnen så är man ju skyldig att dokumentera rätt noggrant om barnen. Och det har vi också intervjuat en tidigare familjehemsplacerad kvinna om, hur det är att begära ut sina journaler. Men familjehemmen, hur är det med dokumentation kring dem?
Ja, men det kan jag ta eftersom det är jag som, ni har säkert också någon typ av dokumentation inom gryning då. Men vi har ju i den här verksamhetssystemet som kommunerna använder sig utav. Register då för våra familjehem också på samma sätt, och vi antecknar ju hela utredningsprocessen och vi dokumenterar utredningen i den här utredningsprocessen. Och faktiskt sedan när man har placerade barn och har uppföljningar så, och handledningssituationer, så dokumenterar man det också. Så det är på likartat sätt som det är för barn, dock kanske inte lika detaljerat när det är, än när det gäller myndighetsutövning då med barn som är placerade.
Och sen är det väl en del till som man skriver. Man skriver en utredning som är precis som du säger, familjehemmets. Men ni gör ju ett dokument till som går till nämnden om familjehemmet. Får ja. De den också, eller hur funkar det?
Du, det där är ju väldigt olika, apropå bara förtydliga det du säger. Hos oss i Trollhättans stad så skriver vi ju en familjehemsutredning. Och ponera nu att det inte är tänkt till något speciellt barn, utan att man har gjort en familjehemsutredning. Så är det ju då på familjehemssekreterarens delegationsnivå. Så den utredningen behöver inte godkännas av någon annan, utan den gör vi och då är det färdigt och klart. Men när det kommer in en bild, eller ett barn i bilden så att säga, som ska placeras i ett specifikt familjehem, så har man i Trollhättans stad en matchningsdokument plus familjehemsutredningen. Och barnsekreteraren, alltså myndighetsbiten, är ju att man skriver det här stadigvarande placeringsdokumentet också. Och det är de här tre dokumenten som går upp till sociala utskottet, som det heter i Trollhättan, och i andra kommuner, socialnämnden och så vidare. Och det är då ett politiskt beslut om att godkänna just det specifika familjehemmet till ett särskilt utsatt barn då. Ibland så gör vi också matchade familjehemsutredningar när man vet att det är till exempel nätverk. När det gäller ju liksom ett familjehem som är utsatt för just precis det specifika barnet, då har man med matchningsprocessen i själva utredningen i bedömningsdelen.
Är det här något som ser något annorlunda ut? Jag menar, ni har ju ingen nämnd och sådär, inga politiker att gå till, men har ni någon form av dokumentation inom gryning?
Vi har i gryning skyldighet att upprätta en utredning som är på många sätt lik en familjehemsutredning för ett icke-specifikt barn i kommunen, där alla områden ska täckas in och beskrivas och med referenstagning och så vidare. Och vi har också ett antal jourhem som jag jobbar med i gryning, och de utredningarna är oerhört viktigt att de är väldigt detaljerade, för där ska man väldigt snabbt placera barn i jour. Det kan ju bara ta några timmar, och då behöver socialtjänsten kunna ta ställning väldigt snabbt genom att läsa den utredningen och få berättelsen om familjen. Och man gör en matchningsprocess som tar, ja, det tar inte så många minuter, det ska gå väldigt fort. Däremot har vi ingen journalföring kring barn, det får vi inte lov att ha. Utan vi får ha arbetsanteckningar kring hur vi jobbar med våra familjer. Vi har ett väldigt gediget arbete med våra familjer för att det ska hålla, och det ska och ni ska vara nöjda på socialtjänsten när ni beställer våra familjer. Bland annat så har de våra familjer många utbildningsdagar under året och många föreläsningar att gå på. Går i extern handledning alltid och får handledning av oss löpande. Så antingen varannan vecka eller en gång i månaden så är man två som processarbetar med familjerna.
Det här är ju jättespännande att få intervjua er, och jag och Monia får ju hela tiden mängder med idéer om saker vi vill fråga vidare om. Men det får vi nog ta till ett annat avsnitt. Och vi har ju alltid en fråga som vi ställer till de vi intervjuar, och det är en fråga om barnperspektivet. Och då undrar vi, hur kommer barnperspektivet in i arbetet med familjehemmen när det gäller rekrytering av dem?
Jag kommer genast att tänka på en mening som Anna-Lisa Kjellvesten sa, som har varit med och tagit fram den här djupintervjumetoden som inte han pratar så mycket om. Men hon sa någonting som var allt vi gör ska ske i barnets tjänst. Mm. Det finns ingenting vi ska göra som inte handlar om att barnet ska vara i centrum. Och oj vad vi ska påminna oss om det. Och att dessa barn och ungdomar har varit med om oerhört svåra saker. Och det ska vi ska vara väldigt försiktiga med dem. Mm. Så även i rekrytering. Det ska vara människor. Vi brukar säga familjer som har det eller extra. Ja, men de ska vara snälla. Och de ska vara lugna, lojala. Alltså det ska vara den särskilda sortens människor som ska möta barn.
Mm. Fina ord. Maria?
Alltså det är inte så mycket mer att tillägga det här. Jag tycker att du tömde ut riktigt bra. Men precis det där överskottet av kärlek, värme och tålamod. Mm. Det är det vi letar efter.
Och med de orden så vill Monica och jag tacka er för att ni ville delta i Familjehemspodden. Och jag är helt övertygad om att vi på ett eller annat sätt kommer få intervjua er igen. Tack!
Tack ska du ha!
Tack!
Hej!
Tack, hej.
Ja, Monica, man kan ju se att det är ganska mycket lika mellan de här båda och hur de arbetar. Båda lägger ner mycket tid på att utreda familjehemmen och förbereda dem för sitt uppdrag. Mm. Men sen så har ju kommunen ett större ansvar.
Ja, kommunen har ju på något sätt det yttersta ansvaret och det är väl där som det större ansvaret hamnar. Och att när en familj är utredd så ska de ju som sagt matchas till ett barn och då ska ju detta upp till politiken som faktiskt fattar beslut.
Mm. I en socialnämnd eller ett socialt utskott som det kan heta i kommunen.
Precis. Så familjehemssekreterare i en kommun har ju ansvaret där att få ihop rätt familjehem till rätt barn. Även om man gör det ihop med som gryningvård till exempel. Så är det ändå kommunen som ytterst ansvarig. Och så skriver jag ihop det här enligt en paragraf i socialtjänstlagen faktiskt. Mm. 6:e kapitlet, 6:e paragrafen. Som handlar om just detta. Att ett familjehem måste vara utrett för att ta emot ett barn.
Mm.
Och det ansvaret ligger ju på kommunen.
Ja, det gör ju det. Ja, Monica, det här programmet har jag ju fått mängder med nya idéer. Som
eller
alltid.
Ja. Så ni får inte glömma att kontakta oss. För ni kanske också har fått nya frågor. Som har väckts, ni som har lyssnat. Så kontakta oss jättegärna på familjehemspodden.se. Och kika in på vårt Instagramkonto eller Facebookkonto.
Mm.
Så syns vi snart igen. Eller hörs, ska jag försöka säga.
Ha det gott! Mm.